Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Alltså så många fina psalmer det finns som vi kanske sjunger så här vid speciella tider på året eller som vid speciella högtider eller brytpunkter i livet. Så. Och jag vet inte om du är som jag, där har vi olika förmågor. Så, men det, för mig så kan det tyvärr så lätt bli att det man liksom sjunger av tradition eller uttryck av tradition, att det liksom kommer utan att jag riktigt egentligen fångar vad det är jag säger eller vad det är jag hör eller uttrycker. Så kan det vara med de här fina adventssalmerna. Vi har ju valt att under de här, julafton är ju fjärde advent i år, så att det känns ju som att det bara blir tre stycken adventssöndagar. Jag vet inte riktigt hur man ska räkna, men i alla fall så har vi ju valt att få låta några av de här kära adventssalmarna få sätta rubrik för söndagen. Och idag så är det just den här som vi fick sjunga tillsammans. Det susar genom livets strid. Alltså hur ofta använder man en sån strof? Alltså förra söndagen så stannade vi upp för en psalm som var skriven för typ super jättelänge sedan. 1500-1600-tal där någonstans. Och den här psalmen är inte alls gammal. Den är ju bara från 1800-talet. Men ändå så kan det bli att såna här ordalydelser som kanske känns lite gammeldags eller... Och så gör det att det kan bli som ett litet hinder att riktigt ta till sig vad är det för uttryck i den här psalmen. Även om jag tycker denna är tydlig och klar i sig själv, så är det ändå, för mig blev det speciellt att igår få sitta och lite grann idissla orden. Få suga på dem som en hård karamell som varar länge. Och smaken kommer tillbaka om och om igen. Och så bara den här första strofen, det susar genom livets strid. Susar, vad betyder det egentligen? Det kanske vi använder, hör du liksom hur det susar i träden, är kanske det vanliga. Det är ju på något sätt ett ord, ett begrepp som markerar någonstans vindens avtryck i naturen, i träd och skog. Och så hör man vinden i träden och det omtalar vi som att det susar. På något sätt vindens återklang som vi kan uppfatta. När psalmen skrivs och när vi sjunger den eller när vi ber den eller hur vi nu liksom uttrycker oss i sången, så är det ju inte att det är den vinden som det talar om som liksom alstras i träden i skogen, utan här är det någonting som susar mitt i livets strid. En ton som någonstans alstras i livets brus, eller hur vi nu ska uttrycka det. Jag tänker att det på något sätt är gudsvinden. Guds vind som får återklang i ditt liv och i mitt liv. Saker och ting som vi har runt omkring oss. Och nog kan det väl ändå vara så, även om våra förutsättningar är så kolossalt olika. De är olika för oss som sitter här i det här rummet. Men den är också så otroligt olika på, beroende på var man befinner sig på jordklotet just nu. Och nog kanske vi ändå kan konstatera, oavsett, att livet ibland, eller kanske många gånger, kan upplevas just som en strid. Det kan liksom hopa sig av så många frågor. Hur ska jag räcka till? Hur ska jag få hela tillvaron att gå ihop? Och så är det någonting som liksom börjar jaga mig, kanske av oro eller rädsla och bekymmer på olika sätt. Men mitt i den där livets brus så är där en ton från himlen. En ton som vill tala om, vad sjöng vi? Jo, himmelrikets fred. En hälsning ifrån Gud själv. Så frågan som vi får ställa oss genom livet och som vi får påminna varandra om. Uppfattar du tonen? Hör du tonen ifrån himlen? Där du befinner dig i livet just nu. Den kan svepa där och sen så uppfattar vi den. Vidare så sjunger vi ju också att det här, den här liksom tonen, att det gör någonting med våra hjärtan i våra bröst. En aning fyller varje bröst, sjunger vi. Om vi liksom plockar ut det där ordet susar, så kan vi också plocka ut ett, eller jag väljer att göra, jag har ju den förmånen, jag kan ju liksom välja vilket ord jag vill liksom sätta fokus på. Men jag vill bara dela detta med detta lilla ordet aning. En aning fyller varje bröst. För mig har det där ordet aning blivit ett ord som jag förknippar väldigt mycket med tron. Utifrån att jag läste en Thomas Sjödin som skriver, och Thomas Sjödin, han återger egentligen en intervju eller ett samtal tillsammans med, eller mellan en journalist och en författare som heter Stefan Andé. Vet ni vem Stefan Andé är? Vad skönt, för det visste inte jag riktigt. Men han i alla fall var starkt präglad av en person i hans liv. Hans mormor var djupt religiös och en starkt troende kvinna. Och det påverkade Stefan Andé på många olika sätt. Och jag tar mig friheten och delar det Thomas Sjödin han skriver när han återger det här samtalet mellan journalisten och Stefan. Stefan Andé säger sig själv ha ett religiöst sinnelag. Han vägrar att kalla Gud för ödet. Så säger Stefan så här: människor kallar allt möjligt för allt möjligt nu för tiden. Det sägs vara underligt att tro på Jesus Kristus, men det är inte underligt att tro på de mest besynnerliga kristaller. Så säger journalisten: har du själv en tro som betyder något? Jag har bara ett svar på den frågan, säger han det. Hans röst förändras från det där lekfulla nyss till ett mycket bestämt uttalande. Jag har en aning som gränsar till visshet. Som en skygg för tröstan. Innebär det att du bara har en möjlighet som ligger på lut, frågar journalisten. Nej, nej, nej. Det är mycket starkare än så. Det är mycket, mycket starkare än så. En aning som gränsar till visshet. Må det fylla ditt bröst. En aning som gränsar till visshet. En tro på honom. Att den där tonen för himlen får liksom väcka tron, förstärka tron i vårt bröst på den som det handlar om. För vad är det tonen från himlen vill säga? Det säger vi, eller det läser vi i, kan vi inte bara plocka upp vers 2 och läsa oss igenom den? Får du fram den? Här kommer den. Se, jag står vid dörren och nej, det är Uppenbarelseboken 3:20. Men det kommer vi till. Isak, jag kan läsa vers 2, så behöver du inte tänka på den. Vad sa du? Psalmboken. Psalmboken 109. Vi släpper den. Du behöver inte leta. Där kommer den. Tack. En liten varm golfapplåd till Isak. Här är tonen från himlen som säger: han kommer hit en människoson ur faderns rike fjärran från, och gästa vill vår boning. Han kommer ner till jordens grus med himlens kärlek, nåd och ljus, och bjuder oss försoning. Ett sken är nu öster tänt, det är advent, det är advent. Det handlar om honom som kom för din skull, för min skull, för hela mänsklighetens skull. Och jag tänker att Gud i och genom Jesus Kristus har öppnat en dörr på alldeles vid gavel. En dörr som leder liksom hem till Gud. Ni vet, i templet som Jesus kunde besöka på sin tid, som var utsmyckat, templet i sig själv var ju en praktfull byggnad mitt i Jerusalem, men hade också massa vackra attribut som talade om olika saker, om vem folket var, vilka vi är som människor, men som framförallt talar om vem Gud är och vad Gud vill göra. Går man in i templet, och det var ju in i liksom de inre rummen, så var det ju bara prästerna som fick komma in i det heliga. Men där längst framme i det heliga så var det ett gigantiskt tyg. En vävnad som, ja, den tjockt, rejält tungt tyg som hängde från taket hela vägen ner till marken. Förlåten som avgränsade det heliga från det allra heligaste. Det allra heligaste, där man liksom tänkte, här är liksom Guds boning. Här är Guds närvaro i oss. Den lilla dörren, om vi nu får se förlåten som en dörr, som kanske på något sätt upplevdes som stängd, stod ändå på glänt. För längst uppe vid taket så var där en glipa, så att prästernas förböner kunde nå in till Gud, naturligtvis bildligt, men också att Guds godhet skulle kunna sväva ut eller flöda ut över folket. Men ändå så var det som en dörr som var stängd, som bara man fick gå igenom en gång om året, då överste prästen fick ta blod ifrån offrade djur och ta sig in för att stänka på arken, som ett tecken på att be om förlåtelse för hela folkets vägnar. Då var det så att man liksom, här hänger, tänk nu att här hänger tyg. Det var inte så att man bara gick in där och så trängde sig förbi och gick in i det allra heligaste, utan man gick genom den här förlåten. Den hängde ju liksom över en balk där uppe och ner på varje sida. Så då gick man in på den ena sidan och så gick man längs med tyget på båda sidor och sen in i det allra heligaste. Kanske för att ingen skulle råka se in och se Guds härlighet och förtäras av Guds härlighet. Så på ett sätt kan man säga att de gick igenom den här dörren. Det händer någonting med det här tygstycket när Jesus han dör på korset. När Jesus liv brister, så brister också förlåten, så den rämnar totalt. Och jag tänker, Jesus som ofta omtalar sig själv som jag är grinden, jag är dörren. Jesus han är så mycket. Han är dörren, grinden in till den himmelska fårfållan. Det är genom honom vi ska gå. Så tänker jag att överste prästerna som har gått där genom den här förlåten nästan har gått genom Kristus. Och när förlåten brister, när Jesu liv brister, så är det en sån stark koppling att det är ju Kristus vi har haft framför oss i templet alla dessa år. Hebreerbrevets författare skriver så här. Hebreerbrevet 10, 19-20. Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod, frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget, hans kropp, som han har invigt åt oss. Vi går in genom Kristus. Genom Kristus så är det en väg som är öppen. Den står på vid gavel. Och så skrålar vi ut i salmen. Omänsklighet, ställ dörren på glänt. Då handlar det inte om liksom Guds dörr står på vid gavel. Men så manar den oss. Ställ dörren på glänt, din dörr. Och vet du vad? Där ska jag, nu kan du bara känna, åh vad skönt, nu kan jag ju slappna av. Du kan inte påverka hela mänskligheten. Det har ingen av oss förmåga att göra. Men vi kan vara en del, en liten del är vi alla var och en, i en mänsklighet som kan ställa dörren på glänt. Så när du gör det i ditt liv, och det behöver vi på något sätt göra om och om och om igen. Att släppa in Herren. Så ställer du dig och krokar arm med miljontals människor på det här jordklotet nu. Ja, vi räknar ju till miljarder. Så en stor del av mänskligheten har ställt sina dörrar på glänt. Och då har vi ett fantastiskt löfte ifrån Herren. Nu, Isak, it's your time. Uppenbarelseboken 3:20. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, så ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Vilket löfte är från Gud. När du öppnar ditt hjärtas dörr, så stiger Herren in och vill ha gemenskap med dig. Den djupaste och innerligaste gemenskap som man bara kan tänka sig. Uttryckt som en måltidsgemenskap. Idag ska vi få fira måltiden som på ett tydligt sätt handlar om honom. Nattvarden, den heliga måltiden. Den sista stroferna i den tredje versen i salmen vi sjöng, så är det liksom, ställ inte bara dörren på glänt, utan den manar oss att öppna hjärtats tempelhus och låt hans rika fulla ljus där inne klart få skina. Förlåten brast för att du ska kunna vara förlåten eller förlåten. När vi släpper in Jesus också i de där dunklaste vrårna i våra liv, de som vi gärna inte vill belysa, blir upplysta av hans närvaro. Där inne klart ska han få skina. Så när vi nu ber vår syndabekännelse inför det att vi ska få ta emot Herren i måltiden, så släpp in honom på nytt. Det är väldigt gott att göra det. Vi ber och bekänner tillsammans. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Till dig som ber om förlåtelse och bekänner ditt liv inför honom, säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Du är förlåten. I Fadern, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.